Hej och välkomna till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan.
Och med mig, Marcus. Och vi jobbar båda två för RF SISU.
Mm. Och nu är vi här igen och ska förbereda för ett nytt avsnitt. Eller kliva in i den intervjun som är gjord den här veckan. Och idag så har vi lite, eller inte lite, vi har en comeback helt enkelt. Ifrån Jennifer, vår reporter i Stockholm. Välkommen tillbaka.
Välkommen tillbaka.
Tack. Det känns både konstigt men också väldigt roligt att vara tillbaks. Jag känner mig lite så här ringrostig att överhuvudtaget vara i lurarna på mig själv.
Ja, härligt. Vad har hänt sen sist?
Jo, det som har hänt är väl att jag har en liten kille här hemma som både går med på nerverna och gör att jag inte har hunnit jobba så mycket. Men nu är jag tillbaks sen typ ett år tillbaka. Men jag har inte varit så aktiv med podden då, för det har varit annat jobb emellan.
Vi är jätteglada i alla fall att ha dig tillbaka. Det känns jätteroligt att ha våran Stockholmsreporter återigen med i loopen.
Yes, och du gör comeback med en bang, för du har träffat en lite av en legendar inom organisationen skulle man kunna säga. Vem är det du har träffat i dagens avsnitt?
Verkligen. Jag träffade Christer Palin och det var det första jag sa till Christer också, att han har liksom följt mig under ganska lång tid, både när det gäller liksom litteratur när jag pluggade men också som föreläsare när jag pluggade. Och nu har ju vi jobbat ganska mycket ihop också i och med att han också är stationerad i Stockholm. Så jag träffade Christer och pratade det som Christer kan.
Mm. Vad är det då för den som inte vet vem Christer är?
Christer är ju tidigare chefsjurist på RF och det som han kan och det som vi pratar om är just ja men, föreningsdemokrati och föreningskunskap och det som vi här i Stockholm i alla fall sagt, föreningens ABC.
Och då kan man ju tänka, tror jag, när man lyssnar på det här, okej, föreningsdemokrati och ja bla bla bla, det här känns ju inte superkul. Men kan någon av er bara, varför är det här så viktigt att lyssna på?
Ja, alltså för det första så är det liksom det är det grundläggande egentligen som finns i en förening. Det är saker du måste liksom veta om för att en förening överhuvudtaget ska funka. Så de grundläggande förenings- och demokratiska kunskaper.
Och jag tycker också att det handlar om lite självbevarelsedrift. Om man har ett förtroendeuppdrag inom en idrottsförening så behöver man för sin egen sak också känna till vad är det vi sysslar med, hur ser associationsformen förening ut, vad har vi för rättigheter och skyldigheter, vad kan vi göra, hur ser demokratifrågan ut och sådär. Så att mest för en egen trygghet också och för alla medlemmars trygghet såklart.
Ja, att veta hur ska man kunna påverka den verksamhet som sker och sådär. Det är precis som du är inne på, Jennifer. Det är ju grunden för hela föreningen. Så att, jag tycker att det här måste... jag vill bara säga det. Det här är ju ett samtal som känns jätteviktigt för alla egentligen att lyssna på. Oavsett hur man engagerar en idrottsförening för att förstå grunderna och förstå hur man kan involvera sig och påverka sitt eget idrottande. Och vi har försökt nu komprimera ner det så att det ska vara så lättsmält som möjligt för så många som möjligt också. Så att, jag tänker att vi kastar oss in i samtalet med Christer helt enkelt, så hoppas vi att ni känner att ni lär er lite utav det som faktiskt är grunden för er idrott.
Välkommen till podden, Christer Palin.
Tackar, tackar. Vad kul att höra att jag har följt med dig. Och du berättade här innan att du gick och pluggade i Falun.
Mm, precis.
Och jag föreläste i Falun på sportmanagementutbildningen om just det här ämnet.
Japp.
Så att, ja.
Det är ett viktigt ämne. Och du, nu ska vi inte vara blyga. Du är ju liksom, har jag rätt om jag säger chefsjurist på RF?
Ja, jag var i alla fall. Vi var två jurister nämligen och så blev vi en egen avdelning och då tyckte generalsekreteraren att då måste vi ha en chef. Man ska inte lägga så stor vikt vid titlarna utan det är mer vad man gör som är viktigt.
Mm. Och mer då? Vad har du mer gjort?
Alltså, jag började ju, jag tror jag sagt det förut också, att det är ofta slumpen som avgör var man hamnar någonstans. Och när jag var klar med mina juridikstudier så upptäckte jag att jag hade varit på tingsrätt på somrarna och det attraherade mig inte. Men så några somrar så jobbade jag på polismyndigheten i Sollefteå och jag fick ett direkt, jag, faktiskt innan jag var klar med examen så fick jag erbjudande om ett vikariat på polismyndighetssidan. Och där var jag ett år i Sollefteå. Och sen skulle jag söka in polischefsutbildningen, men det var intag vartannat år, så då blev det ett mellanår där. Och då sökte jag, skaffade praktik tyckte de. Ja, organisationslivet är bra. Då sökte jag någonting som heter Sveriges Riksidrottsförbund söker organisationssekreterare / jurist. Lönegrad F7, amanuensbefordringsgång stod det i annonsen. Och jag fick det där vikariatet. Och sen efter ett år då så blev jag erbjuden fast tjänst och tänkte jag kan väl ta 2 år till då. Och det blev totalt 38 år. Så jag började på RF då på det här vikariatet 1978.
Oh, wow.
Och då, det var ju som en annan tid. Det var amatörregler i idrott. Det var bara amatörer som fick delta i olympiska spel. Ingemar Stenmark var diskad. För han hade tagit emot pengar och fler med honom. Och sen har ju då utvecklingen gått enormt inom idrotten. Och jag har ju varit med på hela den här resan och lärt mig mycket under tiden också. Och någonting som jag fortfarande då tycker är jätteviktigt är just det här med föreningskunskapen. Därför att den var nog bättre för 30-35 år sedan än vad det är idag. Därför att det var en mer naturlig del av föreningslivet. Att man, jag kom ju också från föreningslivet och man gick på årsmöten. Inte för att vara med på årsmötesförhandlingarna så mycket som att få någon utmärkelse eller något sånt där. Eller vara med på dansen och middagen efteråt. Men det var en del i det hela att årsmötet, det gick man bara på. Så är det ju inte idag.
Nej.
Det är ju jättefå som går på årsmöten.
Ja, men verkligen. Jag tänker det som du säger också, att just det här med att det ser så himla, för föreningskunskapen i sig, alltså grunderna är ju exakt detsamma.
Ja,
de
absolut.
Har ju inte förändrats överhuvudtaget, men däremot så har ju både samhället och sen synen kanske på saker och ting också, och föreningslivet har ju förändrats också, kan jag uppleva. Nu har inte jag arbetat inom idrott så pass länge, men ändå att man kan, om man tänker från min yrkesroll, när man också är ute hos föreningar, att kunskapen inte riktigt finns där. Inte på det sättet i alla fall. De har kanske en aning om saker och ting, hur och att det fungerar och att det är liksom det ideella och ideellt engagemang och ideella verksamheter, men att kunskapen finns inte där.
Nej, och man kan väl säga så här också, att när det fungerar bra i en förening, då är det ingen som ifrågasätter någonting. Men när det börjar liksom hacka i föreningslivet och när det börjar bli konflikter och såna saker, det är då man ska plocka fram de här kunskaperna, för då vet man, då har man verktygen för hur man kan lösa de här konflikterna, hur man ska agera och bete sig och så vidare. Och det, skillnaden idag då jämfört med för 30-35 år sedan, det är just att i nästan alla föreningar jag känner till så har det kommit in mycket, mycket mer pengar. Och pengarna gör ju att allvaret i arbetet blir helt annorlunda än vad det var förut. Jag kommer ihåg när jag spelade fotboll, vi fick 100 spänn i matchpremie om vi vann. De där pengarna lades på hög. Det var väl ingen jävla som tänkte på att det här ska ju vara då uppgifter till Skatteverket och det ska tas upp i deklaration. Alltså, det var så små pengar. Det var ingen som brydde sig. Inte ens skattemyndigheten på den tiden brydde sig sånt, utan man kikade mellan fingrarna. Men idag är det helt andra verksamheter och helt andra summor pengar som snurrar runt på olika sätt.
Ja, och regler också kan jag uppfattas. För jag har ju varit ändå föreningsaktiv i hela mitt liv, och då har jag ju sen gammalt, mina föräldrar, de var tränare och kompisen till någon körde bussen till borta resa, och det var pengar från kiosken till busschauffören. Och idag funkar ju inte det.
Nej, det gör ju inte det. Därför att
på gott och ont såklart.
Nollorna efter första siffran har blivit fler. Och då kliver man in i ett system som gäller för övriga samhället. Då gäller det även idrotten. Och det ställer ju då större krav på de som leder framförallt föreningarna. Men sen de här grundläggande föreningskunskaperna, och det som det här föreningens ABC syftar till, det är ju egentligen baskunskaperna som i den bästa av världar så skulle ju alla i föreningen ha dem. Och inte minst ska man tradera de här kunskaperna från äldre generationer till yngre generationer. Därför att det här är ju det här är ju inte bara demokratin så att säga i en förening, utan det här hjälper ju till i hela samhället.
Mm. Ja, men precis.
Och det tror jag är en viktig del varför idrottsrörelsen och andra folkrörelser är så viktiga i samhället. Det är att det bidrar till också stärka demokratin i ett samhälle.
Mm.
Och det får man inte tappa bort. Man lär sig idrottsföreningen saker som man sen har nytta av när man kommer ut i den stora världen. Föreningen Sverige. Mm. Så är det.
Bra övergång där ändå, om vi tänker att det vi faktiskt ska prata om idag, och inte bara prata om hur det faktiskt har sett ut och hur det ser ut idag, är ju just föreningens ABC. Vad är det vi egentligen, vad menar vi med föreningens ABC då?
Ja, men det är precis som ABC-boken man fick i första klass i skolan. Det här är det mest elementära, det mest grundläggande. Man ska veta vad är en förening. En förening är inget företag, utan ordet förening, det är liksom, om man suger på det ordet lite grann, så förstår man att det här är någonting där folk samverkar. Man gör någonting tillsammans i förening. Man ska veta också hur en förening styrs, vem är det som bestämmer i en förening. Man ska veta vilka rättigheter man har som medlem i en förening. Man ska kunna de här reglerna om årsmötet, men det viktiga är kanske att kunna de här elementära baskunskaperna. Det är också någonting som bidrar till att man kan själv utveckla sig och förverkliga de idéer och tankar man har, för då vet man hur man ska agera. Och har man inte de här grundläggande kunskaperna, ja, då blir det liksom lite kaos. Så det, och framförallt så tycker jag att det här är någonting som man ska satsa på för de yngre, så att man får lära sig tidigt. Inte bara hur det är att idrotta. Man lär sig spelregler i fotboll, i innebandy och allt vad det kan vara. Men lär man sig spelreglerna i föreningen? Mm. Nej, inte på samma sätt i vart fall.
Nej.
Så det är väl en ambition att förmedla de här enkla kunskaperna till framförallt de yngre, men även äldre behöver det naturligtvis.
Och det är ju verkligen, för det slår mig ganska mycket, dels att det är en ganska bristande kunskap ute bland föreningarna. Jag satt bara nu i helgen och pratade om ideellt engagemang, ska jag väl säga. Inte egentligen krasst föreningskunskap, men det här med att man sitter i en styrelse inom citationstecken. Och frågade då, vad är din roll då? Vad är det ni gör och så vidare? Nej, jag sitter mest bara där. För att vi behöver en förening. Vi behöver, för att kunna anmäla sig seriespel och liksom de här tävlingsdelarna. Men man har ingen kunskap om vad det faktiskt innebär att sitta då i en styrelse eller vara med i föreningens styrelse. Och det tycker jag är ganska signifikant mycket när vi är ute bland föreningar också. Att man förstår, att man har inte förståelsen för hur viktigt det faktiskt är. Mm. Och vad man också kan bidra med. Vad tror du? Kommer det sig?
Nej, men,
som du sa tidigare, att förr visste man ju snarare det.
Ja. Nej, men om man, det formella då med en förening. Vi pratar ju här om ideella föreningar som är en samverkansform som finns tillsammans med andra samverkansformer. Ett aktiebolag är en samverkansform. En ekonomisk förening, en samverkansform, en bostadsrättsförening. Alltså det finns ju många olika former. Det som är gemensamt för alla andra samverkansformer förutom ideell förening, det är att det finns en lag. En lagstiftning som man kan gå tillbaka till och se vad som gäller. Men det som är specifikt med de här ideella föreningarna är att vi har ingen speciallag.
Vi jobbar laglöst bara.
Ja, man kan nästan tro det. Men då ska man ju ställa frågan så här då. Men hur vet man då när det är en ideell förening? Hur vet jag att det här är en förening? Jo, RF har sagt det. Nej, så är det ju inte naturligtvis. Utan det finns en gammal praxis, alltså domstolsavgöranden från 1900-talets början till och med. Så man slagit fast då några grundfundamenta för att det ska vara en ideell förening. Och det ena är ju att man ska vara ett antal personer. Och eftersom förening, man kan inte, en person kan inte bilda en förening. Det blir ju som ingen förening.
Nej.
Två kanske. tre, ja, jo, minst tre måste man vara, brukar jag säga, för att alla goda ting är tre. Men man kan snegla lite på lagen om ekonomiska föreningar. Mm. Där står det faktiskt inskrivet att det måste vara minst tre personer. Och då kan man på goda grunder anta att även en ideell förening ska ha det. Nu är man ju i praktiken säkert fler, va? Men minst tre i alla fall. Och vad ska de göra då? Jo, de ska komma överens. De ska komma överens om att samverka för ett visst bestämt ändamål. Och ska man bilda då en bollklubb eller en bollförening, ja, då kommer man ju överens. Nu ska vi bilda en bollförening här. Och hur gör vi? Jo, då ska man anta stadgar, för det är ett av de här kraven som finns i den här rättspraxisen. Man måste ha stadgar. Och två, man måste utse någon eller några att sköta föreningen, och det är styrelsen då, som vi kallar det för. Och sen ska man också uppträda under en firma eller namn som skiljer den här föreningen från andra samverkansformer. Så stadgar, styrelse, namn, firma, det är de tre komponenter som behövs. Och när man har antagit och beslutat om det, då har man bildat en ideell förening. Det är så
easy peasy.
Alltså det är så enkelt så det borde vara förbjudet, ja, kan jag säga. Men det är det, men det innebär också ett ansvar. Och skälet till varför det måste finnas en styrelse eller företrädare, det är för att de personerna som då får förtroendet av medlemmarna att vara styrelsen och sköta föreningen, de har också ett ansvar. Så har man åtagit sig ett styrelseuppdrag och sitter, som du säger, i en styrelse. Jag har en kollega som säger att man sitter inte i en styrelse, nej, man arbetar i en styrelse.
Det hör man lite olika.
Ja, ja, men precis. Men då måste man ju som minimum ha de här kunskaperna. Man måste ha de här kunskaperna därför jag har tagit på mitt ansvar. Och det kan innebära att ja, det kan bli tråkigheter om man inte gör rätt saker. Kunskaper är ju då naturligtvis till för att undvika att man hamnar i en sån situation.
Ja, och jag tänker också att de här kunskaperna gäller ju inte heller bara den, alltså de i föreningens styrelse eller någonting, utan det är som du säger, de här stadgarna som antas också är ju otroligt viktiga för de medlemmarna, eller de som ser dem jag blir medlemmar också, för det är det vi är ute nästan förespråkar hela tiden. Men vad är det som står i era stadgar då? Mm. För att vi får ju ofta de här som är, får man göra så här? Eller nu har det här hänt. Vi tycker så här. Och då är det jätteofta man är så här. Men vad är det egentligen som står i stadgarna? Mm. Samma sak där. Noll koll eller noll kunskap egentligen kring det där. Eller en annan sak är ju också att ofta stadgarna inte ens reviderade. Sen långt tillbaka. Oh, så kollar man på dem där så är det också så här, oj, 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 oj.
Det har man ju genom åren stött på stadgar som har legat i träda i 30-40 år. Och, ja, det är ju, men stadgarna i sig är ju inte det viktigaste. Men det är ungefär som, jag brukar säga att stadgar, det är en form av avtal. Mm. Det kan man alltid diskutera, men det är ett avtal. När medlemmarna kommer överens om att samverka för ett visst ändamål, spela boll eller fotboll eller vad man nu vill göra, då gör man det genom att sluta ett avtal. Och när man tecknar ner det här man kommit överens om, så gör man det i stadgarna. Mm. Vi kallar också stadgar för medlemsavtalet. Och då är det föreningen själv som bestämmer över sina stadgar. Och de får skriva vad de vill i stadgarna. Men då finns det ju vissa yttre ramar. Om man nu vill vara med i fotbollförbundet och RF, då ska man hålla sig inom vissa yttre ramar som är fastställda. Och då har ju Riksidrottsförbundet sedan lång tid tillbaka tagit fram mallstadgar. Det kallades för normalstadgar från början. Men det är inga stadgar i sig, utan det är ett hjälpmedel, en mall. Och tyvärr får man väl säga då, ibland så tar man bara de här stadgarna rakt av. Därför att man måste. Och då har man ju inte satt sig in i vad har vi själva bestämt och hur vill vi ha det. Och framförallt så tycker jag att man ska lägga ner, i varje förening ska man gå och titta på första paragrafen. Alltså ändamålsparagrafen. Mm. För där kan man, det är ju egentligen föreningens fingeravtryck. Det här är vår förening. Det här har vi bestämt att vi ska göra. Och det kan ju vara så att man har bestämt att man ska vara en breddförening eller man ska vara en elitförening. Och då har man ju kommit överens om det. Och då har man ju redan där satt egentligen kopplingen till verksamheten. Mm. Så stadgarna, det är som grunddokumentet i föreningen. Mm. Det är ett måste. Det ska man hålla levande hela tiden.
Ja, för på stadgarna sen, om man ska tänka att man kan ju använda sig av policydokument och så vidare. Absolut. Och så vidare också utöver stadgarna. Men stadgarna är ju det som är viktigaste reglerna att hålla.
Säg att du har en ändamålsparagraf på kanske 10 rader eller vad det kan vara. Mm. Sen har du då ett föreningen vill dokument som är på 10 sidor där man har utvecklat på vilket sätt och så vidare. Och sen kan man bryta ner det i ytterligare dokument till ledning då för föreningsverksamhet. Det viktiga det är ju då att man har ju tagit de här grunddokumenten. Stadgarna tas ju på årsmötet. Det är medlemmarna som bestämmer, det är inte styrelsen som bestämmer. Och utifrån det här grunddokumentet kan man sen då boxa ner det i olika underdokument.
Det här med årsmötet. Mm. Vem är egentligen föreningen? Vilka är det egentligen som bestämmer?
Mm.
För den har man inte heller koll på i dags, alltså i nutid känns det som.
Nej, och det som är lite skrämmande kanske det är väl då att procentuellt sett så är det ju väldigt få medlemmar som går på årsmötena. Det finns någon undersökning där som Centrum för idrottsforskning har gjort. Där i snitt tror jag det var 5% eller något sånt av medlemmarna som går på årsmötena. Och då ska man veta att årsmötet då, i enlighet med vad som anges i stadgarna, det är ju då det högsta beslutande organet i föreningen. Och det, på årsmötet är det medlemmarna som bestämmer.
Mm.
Kanske inte alla medlemmar, därför att det finns krav då för att man ska ha rösträtt så måste man ha betalt sin medlemsavgift i rätt tid. Och sen ska man ha fyllt ett visst antal år. Och det där med åldern, det kan ibland vara lite diskutabelt, eller på att säga. Men i den här mallstadgan som RF tog fram så satte vi en minimiålder som vi tyckte skulle vara rimlig, och det var 12-årsgränsen.
Mm, just det.
Och det bygger då på att man ska ha så pass goda förståndsgåvor så att man kan vara med och besluta om saker och ting själv, utifrån ett eget tänkande och tyckande. Och är man 3 år då tror vi inte att man har de förståndsgåvorna. Då får man väl hoppas att föräldrarna är medlemmar så att de kan då företräda sina barn också som medlemmar. Men det är därför det finns en åldersgräns, för att brukar alltså säga att jag tror att det i Bibeln står att Jesus han fick tillträde till templet först vid 12 års ålder. Så att det är liksom inget
det
nytt.
Det finns en bakgrund till alltså.
Och det finns även säkert forskning också som visar på, nu mognar man väl olika fort så att säga. Men 12 år tror jag, det är den gräns vi har satt. Sen kan det ju finnas föreningar som har lägre. Jag vet skolidrottsföreningar på låg- och mellanstadiet, där kanske det är 7-årsgräns och så vidare. Men då får man ju agera därefter. Men i princip är det ju medlemmarna som bestämmer på årsmötet hur föreningen ska funka. Och då är det ju jäkligt bra om man går på årsmötet.
Mm. Ja, precis som du säger det här nu. För det är ju också ett hyfsat, om man nu tänker relativt nytt ändå med skolidrottsföreningar eller ungdomsstyrelser som antar någon typ av egna regler också. Eller att man har delar i det där att man kanske inte kan följa just 12-årsgränser och då har man reviderat det i stadgan att yngre personer också ska få vara med och rösta.
Alltså årsmötet är ju viktigt, därför att det är det formella forumet för beslut längst upp i hierarkin. Men än viktigare tycker jag, det är ju den demokrati som äger de mellan årsmötena. Mm. Det vill säga, och du var ju själv inne på att det kan finnas någon ungdomsstyrelse, det kan finnas undergrupperingar i en förening. Och det kan man mycket väl ha. Och man kan också hela tiden i föreningslivet bryta ner beslutanderätten på olika nivåer. Men det måste finnas ett system för det. För att man kan inte ha en ungdomssektion eller ungdomsstyrelse som lever helt isolerat ifrån övriga verksamheten. Utan här måste man förstå då, i vilken roll har vi i vår lilla avdelning här i förhållande till föreningen i sin helhet. Mm. Och då måste man ju ha de här grundkunskaperna och se hur föreningen hänger ihop. Men viktigt är nog att det finns en vad ska jag säga, löpande demokrati mellan årsmötena. Så man inte sitter och väntar på årsmötet och där ska man gå upp och bestämma saker och ting. Jag tror det var Lars-Åke Lagrell som en gång myntade begreppet att man ser att stämma är synonymt med årsmöte. Man har en årsstämma. då ska man stämma av Salla-Sjåke. Han menar på att allting fram till stämman, det ska vara klart. Så när man kommer på stämman, då är det bara klubba.
Ah, okay.
Det ligger lite, det ligger lite i det för att om man menar på att man har en process, en demokratisk process löpande under året och hög delaktighet från medlemmarna, att man förankrar och så vidare, då blir ju årsmötet någon form av bara kvitto på att vi är överens, och så tar man de här formella besluten. Stadgeändringar till exempel måste tas på ett årsmöte. Man tar ofta någon form kanske av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår och så vidare. Men har man processat den under året, då är det ju mycket mer troligt att det går igenom på årsmötet. Och därför är det som demokratin, den ska leva mellan årsmötena. Det är jätteviktigt.
Ja, och saker och ting händer ju också. Mm. Under ett år är ju ganska lång tid om man tänker ett verksamhetsår. Och det är också viktigt att ha med sig. Nu ska jag inte säga så, men bara en storklubb här i Stockholm som nu åkte på den här ekonomiska 21 miljoner förlusten eller vad det var. Det är ju inte någonting som bara behöver stämmas av på ett årsmöte, utan det måste man hela tiden ha koll på.
Ja, men sen är det ju så att när det händer saker, man ska ju aldrig vara rädd. Alltså styrelsen har ju ansvaret mellan årsmötena, och det är ju styrelsen och styrelseledamöterna som kan ställas till ansvars. En vanlig medlem kan ju aldrig ställas till ansvars på det sättet. Men för att styrelsen ska freda sig så att säga, då ska man inte dra sig för, om man hamnar i en krissituation, att kalla in ett extra årsmöte.
Exakt.
För att det kan ju vara så att det är extraordinära omständigheter som gör att nu måste vi ha medlemmarna bakom oss för att vidta vissa åtgärder. Det kan ju vara i värsta fall att begära förening i konkurs.
Mm. Precis.
Och då, eftersom styrelsen då kan ställas till ansvar, så om man inte vidtar åtgärder, då är det ju minsta man kan begära det att man kallar in ett extra årsmöte för att tala om för medlemmarna vad som gäller, och så får man ta ett gemensamt beslut.
Mm. Jag tänker att vi ska försöka knyta ihop säcken med essensen i föreningens ABC. Då. Det här liksom, nej men det viktiga med det, vad kan vi skicka med till våra förenings, både styrelser, föreningar, medlemmar kring föreningens ABC?
Jag tycker det viktigaste, just det här som RFCC Stockholm har tagit fram, det är ju väldigt, väldigt enkla texter och hjälpmedel. Det är checklistor och mallar. Och det är ju tänkt för att man ska liksom komma in i det här från början. Sen är det så att ju mer man kan, desto mer vill man lära sig. Men det är viktigt att man kommer in i det från början. Och det är därför det här är framtaget, att vara just föreningens ABC. Grundläggande föreningskunskaper. Och framförallt så tycker jag att man ska förmedla det här till de yngre. Alltså de som ska ta över föreningarna så småningom. Jag tror att det finns en jättepotential i att ungdomar tycker att det här är kul att leda föreningar.
Verkligen.
Och inte bara spela fotboll, utan även vara med och ta ansvar för organisationen och låta föreningen leva. För att också motverka att det blir företag där det är några få som bestämmer och man köper sin idrott.
Mm. Ja, för där är vi ju ruskigt nära ibland.
Ja, så är det ju faktiskt. Och det är till och med så att det finns föreningar i Sverige idag som mer eller mindre ägs av någon.
Precis.
Alltså det är pengar som har investerats, och då är det då den person som har investerat pengar som tycker att det här är min förening. Mm. Det är ingen förening. Mm.
Ja, vi tackar Christer Palin för hans medverkan i våran podd, och jag vänder mig till dig Jennifer och undrar om, finns det någonting i ert samtal som du specifikt vill fokusera på eller ta med dig efter samtalet?
Ja, inte något specifikt sådär, men det är alltid när man pratar med, eller Christer, eller när man pratar med otroligt kunniga personer, så blir man alltid så pass ödmjuk inför att det finns mycket att lära. Och att mycket i det här är ju också, för det första ganska simpelt, men ändå komplext, kan man säga så. Så att det krävs ju att man ändå har de här kunskaperna på plats och vet vad det är faktiskt man gör, utan att det behöver liksom vara svårt. Det kanske jag tar med mig luddigt svar. Men så är det ju när man liksom pratar med Christer ofta. Man får ju alltid en liten tankeställare, men samtidigt, gud vad skönt, för nu kan jag mer.
Ja, jag håller med. Det är ju en... ett samtal som liksom, det blir en liten resa genom liksom historien och sen försöka liksom hitta in, okej, men vad har vi egentligen att förhålla oss till? Och det jag landar in i alla fall utifrån det samtalet är inte supermycket egentligen, utan det är, som man är inne på, det är stadgar, namn och en styrelse som krävs för att få igång en förening, och det är egentligen det som är själva grunden. Sen får ju föreningen styra ganska mycket själv vad de egentligen vill göra, även om det finns andra organisationer som tycker att de ska anpassa sig enligt vissa saker om de vill ha samverkan med de föreningar eller organisationerna, såklart, som de olika specialidrottsförbunden till exempel. I grund och botten handlar det om att vi startar en förening för att vi har en gemensam idé att vi vill göra någonting. Det hade jag velat att man lyfter kanske mer i föreningen. Alltså vad är, att man har mer, bättre koll på vad är våran, liksom, vårt grunduppdrag i föreningen? Varför finns vi egentligen?
Mm. Ja, men just det. Jag tror vi är inne lite på att prata om det här med verksamhetsidén. Alltså vad är det vi överhuvudtaget tänker oss med våran förening? Vad ska vi hålla på med och så vidare? Och det pratar man för lite om i föreningen överhuvudtaget. Jag tycker man pratar liksom föreningskunskap för lite generellt. Och jag, framför allt, det kan säkert ni känna igen också när vi är ute och möter föreningar, att det är en ganska stor, eller det är bristande kunskap kring också det här med vem är egentligen föreningen? Och vilka är det som bestämmer? Och hur går liksom tågordningen? Och jag slås varenda gång av att så här, det är så simpelt egentligen för mig som ändå jobbar med det här dagligen. Men det är verkligen inte, den kunskapen finns inte i förening.
Nej, jag håller med. Jag tycker att ni är inne på det i ert samtal också, just verksamhetsidén eller ändamålsparagrafen som ni pratar om. Och den står ju i stadgarna, och stadgarna bör vara ett uppdaterat. Du nämnde det, Jennifer, att man ofta kommer vi ut i föreningar som inte vet vart stadgarna finns, eller de är från 70, 60, 50-talet någonstans.
Ja, jag hade en förening som hade, det var nog nästan 100 år gamla stadgar, där det stod att de skulle ägna sig åt husmorsgymnastik i sin förening som jag träffade en gång. Så att de stadgarna fick, de ägnade sig åt fotboll.
Ah, okay.
Så att, men de har liksom inte ändrat stadgarna sedan dess. Ja, det, så att efter att vi upptäckte det här så bara, ja, men då ställer vi, nej, det gjorde de inte. Vi gjorde om stadgarna istället, det var det enklaste.
Ja, lite förlåt. Synd ändå att, ja. att ni valde den vägen.
Men då håller de sig inte till idén.
Nej, det gör de inte. Inte den grundläggande från början. Men sen har väl det förändrats på vägen utan att man har kommit ihåg att ändra själva grunddokumenten. Och det får man väl ha med sig, att samhället förändras ju också. Och så också föreningar. Och då behöver man ju se till att uppdatera utefter de förändringarna. Men då är det ju lite oroväckande, tycker jag, att det är ganska få människor i föreningar som har möjlighet att bestämma det, med tanke på att det är väldigt få som då är med i det högsta beslutande organet, alltså årsmötet. Att man, det är få där, och därför är det ganska lätt att egentligen skulle man kunna ändra grundidén i ganska många föreningar med bara egentligen en handfull individer som går på årsmöten. Och det är ju ganska så osäkert föreningsdemokratiskt, kan jag tycka. Jag avbröt egentligen dig här, Marcus, i något resonemang, men det kanske...
Jag fastnade lite grann i husmors gymnastik nu. Nej, men det är precis som ni säger, att man önskar ju att, nu är vi inne på årsmötet också, men att stadgarna blir ett aktuellt dokument för föreningen och för styrelsen, men och alla medlemmar att ha koll på. Och helst av allt att när man blir medlem så får man stadgarna i handen, att det här vi står för, det här är vårt ändamål, så här bedriver vi vår verksamhet och så vidare. Plus då årsmötet, och där har ju vi provat, det är väl ett sätt att göra årsmötet lite mer förståeligt och attraktivt för den yngre målgruppen, att ha lite pedagogiska årsmöten där vi också förklarar vad vi gör på de olika punkterna på årsmötet, vad ord betyder, varför vi gör som vi gör, och förklara lite närmare liksom, vad som händer under ett årsmöte. Så antingen försöker vi göra det inför ett årsmöte eller under själva årsmötet, där man förklarar för alla. För det kan ju, det behöver inte bara vara unga människor som har frågor kring vad som händer på ett årsmöte.
Ja, men jag tror att vi behöver ta tillbaka det dit, för att det är många som kanske skräms till och med av det, eller tycker att det känns mossigt och tråkigt. Och där kanske vi också behöver fundera kring formerna på ett årsmöte. Måste det se ut som det alltid har gjort, eller kan vi hitta nya sätt att bedriva årsmöten så att det blir roligare att gå på egentligen. Och det tror jag att det finns ett ganska stort jobb att göra för, alltså inte bara idrottsföreningar, egentligen hela liksom förenings-Sverige, att kika på hur gör vi det så att de här ganska enkla grunderna blir också tilltalande på ett enkelt sätt i själva formerna. För att ofta tror jag det är de som kanske skrämmer bort den. Att det, varför ska jag gå på ett årsmöte? Det är ju svintråkigt, helt enkelt.
Exakt, och det är det vi pratar om, alltså kring idrottens strategi, också kring engagemangsfrågan. Alltså hur kan vi göra våran förening mer modern? Och det här är ju en sån grej. Hur kan vi göra det mer attraktivt för fler att engagera sig och faktiskt våga och vilja gå på årsmötet?
Och man tycker också att ni pratar ju mycket om föreningens ABC för förtroendevalda, att det är ju extra viktigt såklart för de som arbetar, inte sitter utan arbetar i en styrelse, att kunna det här på sina fem fingrar. Men det här borde alla medlemmar också kunna och veta sin påverkansrätt, och att det är allas ansvar att ens förening utvecklas och fungerar bra. Det är inte bara en styrelse, den leder arbetet mellan årsmötena, men alla har samma påverkansrätt på men hur stämningen, hur tryggheten, hur verksamheten bedrivs i föreningen. Och då har vi också ett projektstöd som ska främja, en del ska främja föreningens demokrati och på lite olika sätt. Och det är precis det här handlar om, att hur får den enskilde individen, medlemmen, sin röst hörd i den här föreningen, både i det stora och i det lilla.
Ja, precis. Och det här materialet då, föreningens ABC. Om man skulle vilja använda det i sin förening, var kan man hitta det då, Jennifer?
Jag vet att där vi har skrivit ut det på RSS Stockholm, alltså vår hemsida, då kan man klicka sig vidare under fliken bidrag och stöd och sen stöd och tips till föreningar och förbund. Där har man en radda, då heter det föreningens ABC. Så där kan man gå in och kolla, och där finns det ju både sammanfattande texter och olika typer av bilagor och dokument att faktiskt ladda ner. Så där har vi lagt det. Sen vet jag att det ser lite olika ut från vissa förbund som också har lagt det på sina hemsidor.
Ja, precis. Och det kan man väl, om man nu vill bredda då eller hitta någon annanstans än på RFCC Stockholms sida, så går det väl att göra en enkel googling, skulle jag tro på det också, för att hitta någon typ
precis.
Av underlag för det.
En enkel googling går också, föreningens ABC, då kommer det.
Ja.
Och vi kan väl också slå ett slag för grundutbildning för föreningsledare, som också handlar om föreningskunskap, som samtliga RFCC-distrikt i Sverige erbjuder. Och det är en digital webbaserad utbildning kring de här frågorna också, som är framtagen gemensamt med Folksam.
Perfekt att göra i en styrelse.
Yes. Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott, som görs av RF-SISU. Vill du komma i kontakt med oss som gör podden om du har till exempel förslag på ämnen eller gäster som du vill höra i podden framöver, så når du oss lättast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott, ihopsatt till ett ord. Du kan även skicka ett mejl till oss, och där har vi mejladressen podd@rfcsu.se. podd@rfcsu.se. Vi är tillbaka igen om 2 veckor. Vi hoppas vi hörs då.